Delaware is proud to cast its 32 votes for our favorite son and our next president.
Our friend, Delaware, Joe Biden.
And if you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black.
If we have any hope of ending this chaos, we have got to vote for Joe Biden like our lives depend on it.
Idag handlar det om Joe Biden, om munskydd, svarta liv och varför det ibland lönar sig att vara tyst i politiken. Det här är specialserien USA och Trump mot valet 2020. Jag heter Anna Bäck och idag undrar jag var USA står efter månader av katastrofer och varför Joe Biden är sin egen värsta fiende.
Donald Trump hasn't grown into the job because he can't. And the consequences of that failure are severe.
USA-forskaren och historikern Oscar Winberg, hej och 100 år sedan senast.
Hej.
Coronan satte just stopp för våra träffar, men nu är vi igång igen. Och detsamma kan man kanske säga om den amerikanska valkampen. Demokraterna de avslutade precis sitt konvent, men utan ballonger och konfetti den här gången. Men Joe Biden är nu officiellt presidentkandidat.
The current president has cloaked American darkness for much too long. Too much anger, too much fear, too much division. Here and now,
vad tyckte du att var anmärkningsvärt under de här konventsdagarna?
Nu egentligen det som kanske mest slog mig var bredden på bra talare som demokraterna har. Och hur de kunde liksom föra fram de här olika programmen och olika motiveringarna för att rösta på ett sätt som kändes väldigt brett, väldigt så här, det här är ett parti där många röster ryms med. Och sen då det andra är att det var också faktiskt väljarröster man hörde mycket av. De tog in vanliga människor som talade om sina upplevelser och det kändes som att det här var väldigt mycket folkets fest så att säga.
So it's a great honor and humility. I accept this nomination for president of the United States of America.
Är då Joe Biden faktiskt då det bästa som demokraterna har att komma med?
Du menar huruvida en gammal vit man som ibland verkar lite gaggig och vars plattform handlar om att gå tillbaka hellre än att bygga upp ett bättre samhälle är det bästa demokraterna har att erbjuda? Så på många sätt är svaret säkert nej, men å andra sidan så kvittar det nog i det här läget ganska långt för demokraterna, så nu mer än någonting annat, mer än någonsin tidigare egentligen, så handlar det om att ha en kandidat som kan besegra Trump. Allt annat kvittar och det är möjligt att Biden är just den bästa kandidaten, det bästa alternativet för den uppgiften just nu, men det vet vi inte förrän efter den 3 november.
Det sa Juri von Bunsdorf och så här presenterar han sig själv.
Jag heter Juri von Bunsdorf. Jag är en finlandssvensk journalist bosatt i Washington DC med omnejd i ett drygt decennium nu. Jag stannade här efter att jag hade varit här som korrespondent i några år då, och för att jag tyckte att äventyret här i USA inte var slut. Och min familj tyckte lika, så vi beslöt oss att stanna här ett tag längre och nu har det gått ganska många år och vi är fortfarande här. Och jag kan väl säga att jag har ett hat-kärlek-förhållande till USA som land aldrig upphör att fascinera och aldrig helt enkelt bli tråkigt. Trots att jag ibland helt enkelt vill intensivt bort härifrån också. Och jag är alltid intresserad av amerikansk politik, den passionen kommer aldrig att lämna mig.
Trump kallar Joe Biden Sleepy Joe och han verkar uppfattas som grå och gammal. Är Joe Biden faktiskt det bästa demokraterna har att komma med?
Väljarna är mer intresserade av att besegra Donald Trump än att till exempel hitta en ideologisk stig man vill följa eller gå tillbaka till någonting eller introducera nya idéer. Utan alla liksom politiska program, all ideologisk kamp, det är sekundärt och det handlar om att besegra den nuvarande presidenten.
Oskar, de som gillar Joe Biden, vad är det man tycker om hos honom?
Det är väl främst då att det är en person som känns äkta och känns relaterbar. Och han har hela sin karriär funnits i, om man tittar på ideologiskt, så han hela tiden funnits i mitten av partiet. Och det är ganska anmärkningsvärt i den meningen att hans tid i senaten sträcker sig ända tillbaka till 70-talet. Så medan partiet har utvecklats under de här åren väldigt mycket, så har Joe Biden alltid funnits i mitten, och det betyder ju att han har hela tiden rört sig mot det mer liberala hållet och har väldigt starka förhållanden inom partiet. Han har etablerat sig under årtionden i senaten som en viktig röst för demokraterna. Man kan nästan kalla honom så här Mr. Democrat i den meningen, att han faktiskt representerar partiets mittfåra och kan föra fram program som inspireras av vänsterkanten och de mer progressiva krafterna, men samtidigt så är det ingen som misstar honom för att vara någon slags radikal ny representant för någon rörelse som inte ännu är accepterad eller bekant.
This is our moment. This is our mission. May history be able to say that the end of this chapter of American darkness began here tonight as love and hope and light join in the battle for the soul of the nation.
Joe Biden talar ofta om nationens själ, men vad står han för annat än att han då inte är Donald Trump?
Han står egentligen för demokratiska sakfrågor och demokratisk politik. Och precis som jag sa så representerar han den där mittfåran i partiet. Så när vi talar om honom som en moderat kandidat, vilket han i och för sig var i primärvalskampen där han utmanades uttryckligen från vänster. Så trots att han var en moderat kandidat i primärvalskampen så är det ingen tvekan om att han som presidentkandidat nu är den liberalaste presidentkandidaten vi har sett sen tidigt 70-tal i varje fall.
I och med det här konventet också den här kvinnan officiellt vicepresident.
Shyamala Gopalan Harris. She came here from India at age 19 to pursue her dream of curing cancer. And oh, how I wish she were here tonight, but I know she's looking down on me from above. I keep thinking about that.
Ja, mycket har sagt om hur historisk Kamala Harris är. Vad är det som Joe Biden får i och med valet av henne?
Ofta så brukar man just i den tiden när en vicepresident utnämns allt för mycket tala om vicepresident och liksom hypa upp rollen som om det skulle vara det viktigaste som kan ske. Men egentligen visar forskningen att den där faktiska liksom, rollen vicepresidentvalet har är mer indirekt. Och då handlar det alltså i synnerhet om att det är presidentkandidatens första riktigt stora beslut. Så det speglar omdömesförmågan hos presidentkandidaten. Och man kan se när det går snett, till exempel John McCain 2008, när han valde Sarah Palin för att försöka liksom väcka lite entusiasm kring hans kampanj, och det visar sig att det handlar om en väldigt oerfaren och inkompetent kandidat. Och det fick väljarna att titta mycket mer kritiskt på John McCain och hans förmåga att fatta viktiga och rätt beslut som president. Och jag tror att här gjorde Joe Biden alldeles rätt i att han gick till favoriten, och han visade att hans beslut kommer att vara väldigt rimliga och välmotiverade.
And let's be clear. There is no vaccine for racism. We've got to do the work.
Republikanerna och Trump ifrågasätter Harris på samma sätt som man gjorde med Obama, genom att ifrågasätta hennes medborgarskap och rätt att bli vicepresident. Varför gör man så här?
Men det uppenbara svaret tror jag att är det rätta svaret på frågan varför, det vill säga det här handlar om rasism. Det handlar om att man, precis som man med rasistiska angrepp tog sig an Barack Obama, inte endast under valkampanjen utan hela hans tid i Vita huset, så gör man det på nytt. Och Trump och republikanerna har under de senare åren visat väldigt tydligt att det som går hem hos de här trogna republikanska väljarna är rasistisk politik.
Vad skulle du då säga, stärktes Joe Bidens aktier av de här Black Lives Matter-demonstrationerna?
No, absolut, åtminstone indirekt på grund av, eller tack vare, hur man vill säga det, tack vare Trumps tondöva agerande kan man väl säga. Alltså, Trump har ju direkt visat att han inte har någon sympati för de svarta situation. Han har vägrat att ta ord som strukturell rasism i sin mun, och då stämpla demonstranterna som ligister och anarkister som hatar USA. Så han har definitivt direkt försvagat sin situation i förhållande till den svarta befolkningen i USA. Och det här förstås har stärkt Bidens situation indirekt. Men det är också det att de här demonstrationerna har haft åtminstone ett ganska brett stöd bland hela befolkningen. Så genom att inte visa någon sympati alls, inte försöka ena nationen eller vara en sorts landsfader utan bara spä på den här splittringen, så har han definitivt grävt en djupare grop åt sig själv, och det förstås gagnar Biden som försöker sen andra sidan göra just de saker som Trump har vägrat göra.
Thank you. So I just want to say, stay healthy, stay sharp, be careful, be very careful. Go out and work like hell. We need every single vote that we can get, because it's probably
Corona och covid-19 blev snabbt politiserat i USA. Hur tycker du att det här märks just nu?
Ja, Trump valde ju att politisera det vill säga strunta i expertisen när han ville se det hela, det som höll på att hända, hela krisen ur en politisk lins med eget omval i tankarna. Och det här tycker jag då att ledde till att han förringade problemet, och han försökte övertala sina anhängare om att situationen inte är så farlig som den var. Och de som sa det motsatta blev i hans anhängares ögon politiska fiender som helt enkelt inte var värda att lyssna på. Jag säger det här för att på det sätt som det märks nu är att USA helt enkelt inte har lyckats mobilisera folket i en bred front i en gemensam kamp mot viruset. Och därför, bland vissa andra orsaker, så har USA ju misslyckats i hanteringen av krisen katastrofalt och ligger långt bakom de andra utvecklade länderna i världen.
Well, I'll probably have a mask if you must know. I mean, I'll probably have a mask. I think when you're in a hospital...
Trump var länge emot munskydd, och han bar ett först i juli på ett militärsjukhus. Varför blev just de här munskydden så politiska under coronavåren?
I amerikansk politik handlar det egentligen om att republikanska partiet har rört sig så långt högerut att även moderata demokrater framstår som att vara väldigt långt ifrån republikanerna. Och det här var ju ett väldigt så här tydligt och uppenbart ställningstagande då i den polariserade debatten, för alla ser ju om någon har ett munskydd på sig. Och det fanns en väldigt, väldigt stark ilska, det vill säga den här polariseringen drivs ofta mer av ett hat gentemot motståndarpartiet än en kärlek gentemot sitt egna parti. Man talar om en negativ partisanskap inom statsvetenskapen när man försöker fånga det här begreppet. Det vill säga, det finns en hostilitet mot motståndarna som är den största drivkraften.
På grund av coronan stannar USA upp och valkampanjen med den. Och Joe Biden har inte rört sig ute på fältet, utan han har suttit i sin källare i sin hemdelstat Delaware och fört kampanj därifrån. Ändå har hans stöd stigit. Eller ja, gör det kanske just därför. För när han sen har sagt någonting har det gått till exempel så här.
We got more questions.
You got more questions, but I tell you, if you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, and you ain't black.
It don't have nothing to do with Trump. It has to do with the fact I want.
Här sa alltså Joe Biden att om man inte vet om man ska rösta på honom eller Trump, så är man inte svart. Oskar, hur illa var det här?
Det var naturligtvis illa, och egentligen är det här ord som ingen vit politiker ska känna sig så där bekväm med att kasta runt definitioner av vad den svarta väljargruppen är. Det återspeglar naturligtvis det faktum att Biden uttryckligen var starkast i primärvalen bland de svarta väljarna, så det fanns en slags liksom bekvämhet, men samtidigt så var det uppenbart att det här var ett övertramp, och det är någonting som hans kampanj och han själv också har varit väldigt, väldigt öppna med.
Det har sagts att det har varit bra att Joe Biden inte har träffat väljare, för då har han inte hunnit säga så mycket dumt. Håller du med om det?
Jag kanske tror att det är lite överskattat, den här uppfattningen av att Joe Biden skulle gå runt och bara kasta ur sig dumheter och det skulle kosta honom politiskt. Vi talar ändå om en person som just har vunnit en ganska häftigt omstridd primärvalskampanj som fördes huvudsakligen före coronan, en primärvalskampanj där det bör nämnas. Han var favoriten från början, vilket gjorde att han var huvudmåltavlan, till exempel i samtliga debatter. Så handlade det om att där står nästan 20 demokrater och är ivriga att alla tar sig an uttryckligen Joe Biden. Så den här tron om att han skulle kollapsa om man tar ut honom i solskene tror jag inte riktigt har grund i vad vi vet om amerikansk politik idag. Men det sagt så är det uppenbart att Joe Biden har en lång historia av att ibland uttrycka sig klumpigt. Och det kanske bör lyftas fram här att en del av det här kan också handla om det att Joe Biden hela sitt liv har kämpat med svår stamning. Och det gör att han ibland har haft svårt att uttrycka sig. Och det här har sedan av Trumps läger spelats upp och ofta hånats direkt på ett sätt som jag tror att får Biden att framstå som väldigt sympatisk.
About a few months ago, I met him in New Hampshire. He told me that we were members of the same club. We
me dijo que éramos miembros del mismo club.
Stutter. It was really amazing to hear that someone like me.
En del hävdar ju ändå att Joe Biden är sin egen värsta fiende. Vad säger du om det?
Biden har ett rykte och framstår som en sån här en vanlig människa. Kanske han inte är den där juridikprofessorn som Barack Obama var eller teknokraten som Al Gore var, utan hans styrka ligger i det där att man kan relatera till honom. Och jag är inte alls övertygad att det att du ibland säger fel eller är lite klumpig i uttalanden skadar om man framstår som normal, som en vanlig människa med det.
I'm one of the many who has lost a loved one to COVID. My dad, Mark Anthony Urquiza, should be here today, but he isn't. He had faith in Donald Trump.
Om man säger så här då att corona, ekonomisk kris och Black Lives Matter-protesterna på något vis hänger ihop, ser du att där finns någon koppling?
Jag tycker nog att det antagligen nog finns en koppling där. Alltså, när George Floyd dödades så då hade ju coronakrisen då plågat världen i ett par månader redan. Och USA då speciellt så helt klart blottat ojämlikheten mellan raserna. De svarta och spansktalade minoriteterna drabbades ju hårdare än andra. Dels på grund av sämre hälsa, sämre sjukvård och fattigdom. Och dels på att de hade ofta, eller har ofta arbeten som inte kan skötas bekvämt hemifrån som distansarbete, så de var mera utsatta för det här viruset också. Så det fanns en frustration redan innan George Floyd över den här krisen och de här rasliga och ska vi säga, samhälleliga jämlikhetskomponenterna. Och när sen George Floyd hände så var det som en krutdurk som exploderade och släppte ut all den här frustrationen som har samlats i flera år före Floyd och coronaviruset. Så men de här två sakerna blev som en sorts katalysator för de här omvälvningarna. Så det finns definitivt en koppling där mellan det.
Du har sagt att USA går i en oroväckande riktning. Vad menar du med det egentligen?
Alltså, vi har ett samhälle som det känns att det är på något sätt nära en explosion av något slag, tycker jag. Vi har den svarta minoriteten som är förbannad och frustrerad och redo för politiskt krig. Vi har en vit del av befolkningen som är rädda för sin framtid och har fått en fiende utpekad för dem och redo för politiskt krig. Och vi har vita milisgrupper som väpnade till tänderna demonstrerar i olika delstater, i delstatskongressbyggnaderna. Och vi har fruktansvärda mängder, växande mängder, våldsdåd, skjutningar och mord i de svarta innerstäderna under de senaste månaderna. Vi har en stor grupp unga, typ Bernie Sanders-anhängare, som upplever riktigt på allvar att ingen lyssnar på dem och de är riktigt på allvar oroade för deras framtid i det här samhället och de är redo för politiskt krig. Och i allt detta, i centrum på den viktigaste posten sitter en president som är fullständigt inkapabel och verkar sakna intresse att försöka lösa den här situationen eller lugna ner den och jobba konstruktivt framåt utan istället så då tillspetsar han allting, bussar den ena på den andra och till råga på allt så förutom att han skapar den här konfrontationen så eroderar han ju demokratin så mycket han hinner och undergräva tron på de här demokratiska institutionerna i landet. Så i den situationen så, jag menar, man kan inte vara annat än jätteorolig.
Så sa alltså journalisten Juri von Bunsdorf. Vad säger du, Oskar? Vad oroar dig så här kort tid inför valet?
Det mest oroande tycker jag är det här maktmissbruket. Alltså, vi ser det från republikanerna, vi ser det från Vita huset, viljan att bryta mot lagen, att använda sig av makt till att hålla sig vid makten. Det vill säga att tanken att man kan fortsätta att regera även om en minoritet av landet stöder en. Så det är det mest då uppenbara. Och det här går egentligen ihop med den andra frågan, men det är hotet mot demokrati. Och jag tror att det finns en väldigt stor risk att president Trump under valnatten till exempel utropar sig till vinnare före alla resultat inne och kommer att hävda att han har vunnit valet. Och då kommer det att bli en konfrontation som kan sluta väldigt, väldigt illa om det går så.
Tack Oskar för idag. Det här var specialserien USA och Trump mot valet 2020. Jag heter Anna Bäck. Och Oskar, vi hörs igen nästa vecka när republikanerna har hållit sitt konvent. Och då ska vi sammanfatta vad som gör Trump till Trump i några punkter. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure?